Hey, via die ringen. Hey, die moesten toch. Hey, de buien. Ja?
Rebecca, kom maar. Kaffe?
Ja, jag tar kaffe. Du kan inte posta tända nu.
Förlåt. Jag är klar nu. Så, här kaffe. Okej.
Nu kör vi.
Välkommen till lördagsmorgon.
Med Bea.
Och Micke.
God morgon.
God morgon.
God förmiddag. Oh, vad kul, Bea. Ja. Vad ska hända i detta avsnittet? Jo. Jag skulle vilja dela med dig. Jag vill faktiskt dela en händelse som... Jag kommer komma till vad det är jag vill prata om. Men jag var med om en stark händelse. Och jag vill säga till dig som lyssnar. När jag berättar det här så handlar det inte alls om... Och det hoppas jag, det kommer ni att förstå. Att jag, det här är inte att jag dömer någon. Eller liksom hänger ut. Eller sådär. Utan det handlar bara om en ganska vanlig händelse, tror jag. Vanligare än vad vi tror. Jag sitter på ett fik och inkommer en familj. Det är två vuxna, en man och en kvinna och två barn. Och barnen kan vara någonstans, kanske 8, 7, 9, någonstans där. Lite yngre kanske. Men i alla fall, jag ser när de kommer in på fiket att det är en ganska forcerande energi. Föräldrarna är rätt stressigt, det är böcker, de kränger liksom de har en väska. Alltså det är lite... Ja, det är lite sådär hög energi. Och de går fram och ska beställa något. Och barnen velar lite. Och jag märker att pappan, frustrationen är lite hög. Och jag kan känna igen honom också när man har små barn ibland. Att man prövas liksom. Så. Och i alla fall så beställer den här yngsta flickan får nypressad juice i ett glas. Och hon tar den här lilla brickan med sitt glas och går bort och ska balansera och sätta sig vid bordet ganska nära mig. Och när hon kommer fram, och det var böket vid stolen, och så när hon kommer fram så råkar glaset välta så juicen åker ut. Och föräldrarna ser det och pappan flyger fram och... Ta upp glaset och nästan allt han rinner ut och han blir jättefrustrerad. Det var liksom som att bägaren rann över i hans system. Och det han säger där och då är att ungefär så här: nej, men herregud, vad håller du på med din slabbe, Maja? Att du inte kan hålla, så här kan du inte liksom. Och så säger: nu får du vara bra, nu blir det inte mer ljus, nu får du, så här går det, då får du dricka vatten, eller du får, så, nu är det bra. Och jag känner i mitt system hur det händer saker med jämte. Men jag har också någonstans bestämt mig att nej, den här resan måste de göra. Jag har inte mandat eller någonting att gå in där och tycka och tänka. Personalen kommer fram och känner med den lilla flickan och säger: nej, men herregud, sånt händer. Vi häller upp ett nytt glas juice. Men där pappan går in bestämt och säger: nej, säger pappan. Hon ska faktiskt lära sig att... hon ska lära sig. Och jag tänkte, vad är det hon ska lära sig? Och där någonstans så känner jag så här, det jag vill leda in det här samtalet i är att någon kanske tänker så här: men vad var det för pappa? Ja, tänker jag, det skulle lika väl kunna vara att jag när mina barn var små, jag vet att jag har gjort så många saker, sagt saker till mina barn som med lite tid och lite ökad medvetenhet när man är på en annan plats, så tänker man: herregud, gjorde jag det eller sa jag det? Varför gjorde jag det? Eller så där. Jag brukar alltid sända ut och föreläsa till föräldrar att när ni säger ord som hur kunde jag, varför gjorde jag så, då ska man egentligen köpa en tårta och fira. För det som har hänt är att man är medveten om sitt beteende man har gjort, och då kan man förändra sitt beteende. Man kanske behöver be om ursäkt, man kanske behöver agera på det. Men så länge du inte är medveten, så är du inte medveten, då kan du inte heller förändra något. Och jag tänker att jag har flera gånger i mitt liv fått känna den grejen att varför gjorde jag så? Jag blev för arg, eller varför smällde jag dörr, eller någon sån här grej. Och jag vet att om jag skulle, jag är ganska säker på detta, att om jag skulle möta den pappan i ett annat sammanhang och vi hade pratat om en sån här grej, så hade han, tror jag, med största sannolikhet känt att nej, så skulle jag inte ha gjort. Eller det var inte meningen. Att spilla kan vem som helst göra. Han skulle kunna, där och då skulle han kunna vara på en plats som är klokare i honom. Att han har den kloka platsen. Och i och med att vi alla, många människor kan säga så här, nej men hur kunde jag, eller varför gjorde vi så, eller varför gjorde jag så? Det innebär, menar jag, att du har en klokare plats i dig. Du har tillgång till en klokare plats i dig. Annars skulle du inte se de här, kunna säga hur kunde jag. För då, det finns alltså en klokare plats. Men då, det var en jäkla lång inledning, Bea. Men det jag är nyfiken på, det här lilla samtalet med oss, det är liksom, hur gör du, hur gör jag, hur tänker vi kring, hur kan vi öka förutsättningarna för att kunna vara mer och vara i kontakt med en klokare plats i oss, där vi kan vara mer medvetna, närvarande i olika situationer. Med också då insikten att man kan inte alltid vara det, utan ibland handlar det också om att lära sig på resan. Och ibland så säger vi till våra barn, men slabbmaja, hur kan du spilla liksom? För att vi är en ganska reaktionär liksom, tillstånd där och då. Ha, vad hände i dig, Ben, när jag delade här? Undrar jag nu.
Ja, men, det väcker ett minne i mig. Mm. Som, jag blev ju mamma när jag var 22 år. Mm. Så jag var väldigt ung. Och jag minns att innan jag fick barn, så sa jag och mina kompisar ofta så här, men så där skulle jag aldrig göra. Hur kan man göra så där? När man såg föräldrar på stan. Och sen när jag själv blev mamma, då bara, äpp. jag förstår att de gjorde så där. Jag förstår att deras tålamod inte räckte hela vägen. Och det är så lätt att säga, jag skulle aldrig. Alltså jag får äta upp det så, jag har fått äta upp det så många gånger i mitt liv när jag säger jag skulle aldrig, för vi vet inte vad den där människan, den där pappan kanske hade fått ett jättejobbigt besked, han kanske var, alltså vi vet inte varför människor beter sig, nej, som man beter sig, och så det kommer det minnet upp, hur jag höll på, hur jag skulle vara som mamma innan jag blev, faktiskt själv blev mamma. Jag såg hur svårt det var. Och hur mycket vi försöker, att vi gör vårt bästa. Och sen tänker jag också just det här med, som du säger, med klokhet. Klokhet. Någonstans så kommer ju klokhet spontant. Så tycker jag väl att klokhet kommer med erfarenhet. Klokhet kommer med erfarenhet. Kunskap kan vi läsa oss till och lyssna på poddar eller hur vi gör för att samla kunskap. Men klokhet och visdom kommer med... Det är lättare att vara klok när man är 40 än när man är 18. Även om det finns en massa kloka 18-åringar. Men det är som att det växer. Och jag tror också att klokhet... Klokhet bor i oss alla. Det finns ju oerhört kloka barn också. De kan ju vara så kloka så att man nästan klokare än vi vuxna. Klokhet bor liksom längst in i oss, tänker jag. Den platsen som vi, när vi stannar upp, så når vi klokheten. Precis som du säger med det här exemplet om den där pappan, vilken som skulle kunna vara i princip vem som helst av oss. När han stannar upp, som du säger, då vet han. Och det blev, och han kanske fick lite skämskudde där och så. Men när man stannar upp, då vet vi. För vi hinner med oss själva. Du använder också ordet reaktiv. Att han, ja, man blev reaktiv för att han inte hade resurser att vara någonting annat. Och att vara reaktiv, då har vi ju inte stannat upp. Då har vi bara reagerat på något, instinktivt på någonting. Men klokhet är ju när vi tänker till. Stannar upp, tänker till, ger oss utrymme för att hitta till den platsen i oss själva. Och det kanske är så att jag ser att många av mina äldre vänner, de är så oerhört kloka. Dels så har de så mycket erfarenhet, men de stannar faktiskt också upp mycket mer. De stannar upp så mycket mer än vad man gör när man är 25. När livet rusar på. Liksom. Ja, det var det som spontant kom till mig efter din inledning. Så vad är det? Är det någon skillnad för dig på visdom och klokhet? Eller är det samma sak för dig?
Nej, men jag tänker också att det kanske är samma sak. Visdom kanske är lite mer större och kopplat mot något som ligger utanför till och med mig själv. En källa där jag, någon slags kollektiv källa som vi kan hämta ifrån om vi når den på något sätt. Och då tror jag mycket också, som du säger, stillheten i inlyssnandet, att där når vi någon slags visdom. Som i sin tur kanske leder till att vi känner oss kloka. Jag vet inte. Men det som också kommer till, jag vill bara säga det, att med erfarenhet då, om vi tänker att vi behöver ha liv att träna på. Och har du varit i liv i din kropp i 18 år jämfört med 40 år, så har du haft mer chans att träna dig på ju äldre du blir. Och det som kommer till mig då är att en viktig aspekt i det här är ju också att om du nu vet att livet är ett slags träningsläge, så är ju också frågan hur snäll du är mot dig själv på den här resan i ditt träningsläge. Att du kan förlåta dig, att du kan inse att du gör ditt bästa, att det är okej att det rann över. Alltså någonstans också att du inte är för hård mot dig själv på den här resan, tänker jag också är viktigt. Det är en slags klokhet i sig.
Mm.
Jag möter många, när jag är ute och föreläser, kan jag möta många föräldrar som är ganska brutala mot sig själva. Känner sig otillräckliga, för hård, att man inte räcker till och så vidare. Och jag tänker att jag i alla fall har den filosofin att alla föräldrar, om vi nu tittar bara, det spelar egentligen roll, men om vi tar föräldrar, att man alla gör sitt bästa. Utifrån den plats och den förmågan och kapaciteten man har där och då. Tänker i alla fall jag. Det här med att titta de här pauserna som du säger att dina äldre vänner gör. Jag tror så här. Hur ska jag uttrycka det? Nå, det kanske har med åldern att göra, men för min egen del, om jag ser till mig, så om jag har bestämt mig för att det finns en större visdom som jag kan dra nytta av, och en klokhet att hitta, om vi nu använder de två orden, att bli en klokare version av mig. Om jag då vet att saker som pauser, stillhet, andetag, om jag vet att det finns vissa saker som hjälper mig att ta mig till den platsen. Om jag vet det, då tänker jag att då skulle jag också rent medvetet kunna börja praktisera det. Att försöka få in det i min vardag på något sätt. Det är inte lätt precis när det... Men om jag vet till exempel att min bägare är full, då vet jag också att det behövs inte mycket för att ska rinna över. Så då kanske jag behöver fundera på, finns det olika strategier jag kan ha för att tömma den? Hur kan jag minska att den inte är full då? Och jag kan tänka en sån grej som jag har börjat göra. Det är vid förflyttningar. Om jag ska gå ur bilen till exempel och gå in på ett jobb. Eller innan var det också när jag kom hem och jag skulle förflytta mig från bilen när jag hade jobbat till att komma in i huset. Ibland också hade jag en sån tanke att om jag skulle öppna mina barns rum, dörren till rummet, och jag ville dem någonting, att vi skulle äta eller något, att jag skulle störa deras, gå in i deras liksom liv där och då. Då gjorde jag en sån här regel att jag gjorde som ett eget lås in till deras dörr, att jag kommer inte in i deras dörr om jag inte har tagit två andetag innan. Likadant vid förflyttningen, att jag får inte gå in i huset innan jag har stannat upp och tagit två andetag innan. Det låter kanske fjantigt, men för mig var det en ställtid för att jag vet att det kan öka chansen att jag blir lite klokare. Så att jag tror det kan vara sån skillnad. Om jag öppnar dörren hem och har hunnit stå innan precis innan, bara just det, jag ska ta två andetag. Okej, nu landar jag in hemma, jag släpper jobbet. Okej, nu väntar mina barn inne. Vi ska äta. Och så öppnar jag dörren. Då tror jag att det blir en annan energi än om jag bara springer ut i bilen och just det, och jobbet och morgon, och så bara öppnar dörren, pang, och ser skorna i hallen. Vem fan har ställt skorna här? Alltså, att jag hinner liksom inte. Och det tycker jag är intressant. För mig är det en intressant idé att tänka kring. Hur blir jag klokare? Hur tar jag mig till en större visdom? Och om jag då hittar olika sätt, hur kan jag föra in dem i min vardag? Som ett slags immunsystem under resans gång. Inte just kanske när det går till helske, men ha det som en del i ens liv, i ens vardag. Att bygga in det här, det tycker jag är spännande.
Mm.
Det tycker jag är jättespännande.
Mm. Jag ser en sån bild på människa som när vi rusar genom livet, lite det jag var inne på förut, att när vi är 25-30, alltså i den åldern, och många är ju det ända i mål så att säga, men när vi rusar och det går väldigt fort och när vi inte tar de här mikropauserna som du pratar om, då är det ju som att vi får såna här skygglappar som hästar har, för att vi får en väldigt smal blick. Vi får inte tillgång till hela alla våra resurser, där klokheten finns ju någonstans i oss. Och jag tänker också på den här lilla tjejen som spillde den här juicen. Hon visste redan att hon inte hade gjort fel. För så klok är ju hon. Hon visste ju att det var en olyckshändelse och det kan hända. Med största sannolikhet så vet, för barn vet det. Och ofta känner de att nu var du orättvis. Så. För de har redan tillgång till den där klokheten också. Men då ser jag de här skyglapparna som blir, när vi rusar på genom livet så blir det, får vi smalare och smalare tillgång till hela oss. Och det här med att ta två andetag, det påminner mig också om jag berättade ju i ett tidigare poddavsnitt när vi pratade om att säga nej, att jag hade fått träna på det. Och på samma kurs då, som jag gick, eller i samma grupp som jag gick, då fick vi också just öva på, fick vi välja ut tre dörrar i vår vardag. Och varje gång vi gick igenom den dörren så skulle vi vänta in våran själ. Och så det var liksom själsdörrar. Och då berättade han, Raymond som hade den här kursen för oss, då berättade han en historia om en bärare i Tibet som hade varit, det var en amerikan som hade anlitat en bärare i Tibet för att gå bestiga Mount Everest. Och så sätter sig den här bäraren efter ett tag ner på en sten, och den här amerikanen var lite stressad och bara, men vadå, det är inte ens högt och du behöver väl inte vila nu, och så här, nej, jag behöver inte vila, jag behöver bara vänta in min själ. Så att han satt där på stenen och väntade in sin själ, så att de var i alignment med varann. Och den övningen, och lyssnar du så kan du jättegärna prova det, att välja ut en eller flera dörröppningar i ditt liv. Det kan vara bildörren, dörren in till huset, dörren in till jobbet eller en mellandörr på något kontor eller så.
Toaletten.
Och när du går igenom dörröppningen så stannar du tills du känner att din själ hinner ikapp dig. För du känner det. Du känner när din själ hinner ikapp dig. Det blir som en liten så här... där var jag med hela jag. Det är lite som att så här, gubben går med huvudet före. Man så här, serieteckning. Om jag skulle rita en Kalle Anka-figur så skulle jag säga... Vi är så... Som att vi bokstavligen går och låter huvudet hela tiden leda oss. Och i huvudet finns det en massa kunskap. Men klokheten bor i kroppen.
Där vi är inne lite på halvhalten igen.
Ja, det är lite den här halvhalten. Det här att
vänta in halvhalten, den förföljer oss.
Ja.
Men ja, ja.
Så att klokheten är nog, nu när vi pratar, utan att jag har tänkt på det förut, det är nog när vi är i så här, vår själ och vår kropp och vårt sinne är på samma plats. Då är vi människor kloka.
Wow. Och jag, nu då som dör, jag brukar också säga till lärare som då har väldigt ofta hektiskt, liksom mycket förflyttningar, klassrum, nästa klass eller sådär. Att också att öppna, du får aldrig gå in i klassrum utan att ha gjort den där väntat in sin själ eller andetaget. För att det skapar mycket bättre förutsättningar när du väl går in. Men det som slår mig också, jag brukar också tipsa om något som jag kan ju göra här faktiskt i avsnittet, men jag brukar tipsa om något som jag kallar KAM, en K-A-M. Och det tar bara en minut, men det är egentligen bara att göra en snabb check. K står för käkar. Att kolla bara snabbt, och det kan vara när man är på toaletten, man är ändå där någon gång. Och bara kolla, för ofta biter vi ihop käkarna också, det spänner oss liksom. Att bara känna käken, bara slappna av lite där. Och sen A står för axlar. Ofta åker de upp när vi är i ett stressat system. Att bara lägga ner dem och bara, här fanns några centimeter och ge, bara, vad skönt. Och sen då sist M, som jag då kallar magandning. Men att känna när andas in att magen åker ut, och när andas ut så blir det lite slappare. Bara de tre checkpunkterna. Att göra det några gånger per dag förändras. Jag lovar, ni får testa, ni som lyssnar, men jag tror ni kommer märka skillnad bara om ni ger de sekunderna några gånger per dag att bara landa in. Och då, och jag tänker också, du säger att vi vet ju ofta i våra liv när vi också ska vara med om saker som är extra utmanande. Sen om det är släktkalas, barnkalas eller lämna barnen på förskolan eller vi står inför ett svårt möte på jobbet där vi vet att här kommer det krävas lite mer av mig. Där kan man ju också fundera, finns det någonting jag skulle kunna förbereda eller ge mig extra då inför det? Till exempel, sen om det är att vänta in sin själ innan man går in i mötet eller innan man lämnar barnen eller vad det nu kan vara. Det kan ju också vara att man kanske behöver... Säg att om du och jag skulle ha ett möte tillsammans eller vi skulle gå på någon mingelkväll, du och jag blir inbjudna. Då kan det också vara så att vi kanske kan säkra upp lite innan där. Att säga, okej, det här kommer vara lite mer utmaning än något vi behöver. Och då kanske du säger, men jag vill att vi checkar om med varandra någon gång så vi inte kommer för långt ifrån. Bara så att, för vi vet båda två att det är lite ansträngt här. Att man där också kan ge förbereda för visdom, för klokhet. När man vet att det här kommer kräva lite extra av mig.
Mm.
Som att bara tagga igång eller gå in bara i oro. Det kommer vara så jobbigt ikväll och herregud och mingel, jag tycker inte om. Nej, men nu kör vi.
Mm.
Utan nej, men vänta lite, vad finns det då vi behöver fixa till?
Mm.
Eller jag ser barnkalas också. Som är, att man inte alltid var i synk. Utan nu kommer gästerna och så bara och sen stim och ballonger. Man ibland hade kunnat tänka om man bara kunnat ge varandra 2 minuter. Som föräldrar tänker jag, det skulle jag gjort idag tror jag. Att då har man sagt, okej, vad behöver vi? Okej, vi behöver dela upp det här. Alltså att hitta, alltså vad kan vi hjälpa varandra för att vara kloka med det här uppdraget vi står inför?
Ja.
Jag vet inte om du känner igen.
Jag känner absolut igen mig i det. Och jag gör det med vissa personer när vi ska gå in i, så här, då checkar vi in.
Mm.
Okej, vad behöver du av mig? Hur kan jag... Om vi vet att det här blir en lite ansträngd situation för oss. Ja, men jag blir också nyfiken på nu när du har tagit upp temat klokhet.
Mm.
Vilka människor tycker du är kloka? Alltså, har du några så här, det här är en sån klok man, klok kvinna, klok person... Ja, vart är dina källor då, utanför dig själv, på klokhet?
Du? jag bara, ursäkta att jag är sann.
Det var ju fint.
Oh. Ja, men det är det faktiskt. Absolut, absolut. Ja, men jag tror så att när du säger så, den här ultimata kloka människan som har allt vet jag inte om jag... Det, alltså, men det finns ju olika slags klok. Men jag, alltså det beror ju på vad man ska namedroppa så. Jag letar efter klokhet. Jag umgås gärna med människor som inspirerar mig till klokhet. Nya perspektiv, insikter. Jag också inspireras av, det kan ju vara allt från författare. Jag lyssnar på poddar, böcker. Men nu när du säger det, de jag tror jag upplever... utifrån perspektivet visa och kloka, det är människor där jag kan slappna av helt i mig själv, känna mig helt trygg. De vill inte förändra något i mig, de har inga tyckande om mig, de tycker knappt någonting om någonting. Alltså förstår du vad jag menar? De dömer inte, de bara är. Man bara vilar i... Det händer inte mycket liksom. Och sen också, ofta när man pratar med dem så är det också sådär att det är liksom, visdomen är väldigt väldigt stor på ett sätt men väldigt liten på ett sätt.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Jag säger så. Att den ska inte så mycket...
Den ska ingenstans, den har ingen... Nej, jag det var det jag försökte någonstans också sätta ord på i början, att alltså, Jag har ju träffat några sådana som jag känner är verkligen så här kloka kvinnor.
Mm.
Och de, det är inga kvinnor som någon gång skulle idag säga, de har säkert gjort det i sitt liv, säga så här, jag skulle aldrig, så där kan man inte göra, för de vet att det kan man visst det.
Mm.
För det har de säkert gjort 1000 gånger. Och alltså, det finns inget så här dömande, det finns bara en stilla källa att, och jag ser liksom de här, man kallar ju dem för kloka gummor och kloka gubbar förr i tiden.
Mm. Mm.
Som man kunde gå till. Och, för att det finns tid där.
Mm.
Det finns tid och det är varken ja eller nej. För ja, det skulle väl kunna vara både och.
Mm.
Och
Men de är inte så exceptionella. Man kan ju tänka sig att visst, man ska se någon gur, någon upplysning. Alltså, det finns, utan ja, det första, när du säger så, nu så tänker jag på min liksom tant Karin som jag hittade när jag var 6 år. Liksom. Min låtsas, jag hade ingen mormor, utan jag frågade en granntant om hon kunde tänka sig att bli min mormor. Och så blev hon det då.
Mm.
Och henne hängde jag ju liksom. Och hon var en helt vanlig människa, men precis som du säger, hon hade tid. Det kändes som att hon fanns där bara för mig. Att det var, vi hade den stunden.
Ja.
Hon skulle ingenstans. Ja, att jag kände mig verkligen sedd. Ja, där det bara fick vara liksom. Den hon kunde säga liksom, vill ha. Hon sparade ofta så här gamla bullar. Hon hade gjort så, frös hon in dem och så gjorde hon, stekte hon upp dem med lite smör.
Med lite
socker och kanel. Och det är en visdom för mig. När jag tänkte, vad mer kan man begära? Liksom?
Ja.
Sen kan man ju också fundera så här. Är det visa människor? Eller är det visa situation? Är det i situationen visdomen kommer?
Mm.
Det är också 2 perspektiv.
Mm.
Jag har ju en vän, Per Arne, som jag alltid tycker när jag ställer frågor till honom om precis allt, så får jag ofta kloka svar.
Men det har du sagt. Du har nämnt hans namn några gånger. Du säger att han är så klok.
Mm.
Vad är det som gör att han blir klok då? Vad är det med din vän Per Arne som...
Nej, men för mig tror jag att, som jag ser Per Arne, att han är otroligt uppkopplad. Alltså att han har en väldigt stark liksom koppling till något större. Sen har ju han vigt, det är få människor som jag vet har vigt sitt liv till så mycket studier och meditation och arbete. Och också framförallt liksom ren kunskap, alltså beläst. Alltså så mycket, liksom, om det är om fåglar, om det är svampar, om det är naturen, om det är planeter, om det är han. Det är liksom...
Ja, men kan det vara så mycket? Det som kommer till mig nu är så här, är klokhet då en kombination av kunskap och erfarenhet?
Mm, den är vacker. Mm. Då vill jag föra till den uppkopplingen med.
Ja.
För där har vi någonting som går utöver de två,
mm,
tänker jag.
Mm. Och barn är ju uppkopplade. Ja. De har ju inte så mycket, knappt kunskap och så, men de har det där i sig innan vi tar bort det från dem och säger att det där är fel och mamma och pappa har rätt eller jag har rätt. Eller de har uppkopplingen. Mm. Det finns... Ja, att det finns som en universell klokhet och visdom som vi så här, ja men det här är
Och inte bara, jag tänker också att för mig uppkopplingen innebär också livsenergi.
Mm.
Ju mer uppkopplad, ju högre livsenergi, vilket också gör att du med att allt energi så kommer du också lättare till kunskapen, du kommer till livserfarenheterna, för att det är mer liv, och då tänker jag att den kan ske genom uppkopplingen. Att ju starkare uppkoppling, ju mer livsenergi som kan ta sig uttryck, som då bidrar till erfarenheter och sökande efter kunskap, nyfikenhet.
Men får du höra någon gång att du är så klok, Micke? Får du höra det själv?
Ja, men det kan du få höra.
Vad tror du att människor menar då när de säger det?
Ja, det är ju inte kunskap. Det känner jag att jag inte... I den spåret kan jag inte känna att jag har så mycket att hämta. Eller så. Jag tror det i så fall är mer att... mitt sätt i så fall att möta människor på. Att inte kanske vara dömande. Att det upplevs som klokt. Men också att kanske ta in en människas perspektiv... Och ge ett perspektiv utan att förkasta något. Utan att mer addera i så fall.
Ja.
Ah, du tänker så spännande. När du säger det så tänker jag, wow, då kommer den tanken till mig. Ja. Alltså att det kanske kan kopplas som klokhet att äpple blir tre. Jag vet inte.
Jag tänker också på att du har ju, jag tänker på dig och allt ditt arbete som du har gjort med barn och ungdomar.
Ja, erfarenhet.
Du har ju också en enorm erfarenhet. Mm. Du har mött så många, men du har också en livsfilosofi som du blandar in i den så att det blir liksom klok.
Ja. Ja, men då vill jag säga en sak till också. Och det är ju inte att jag är mer unik än någon annan människa, men jag kan bara se så här, med allt man har varit med om i sitt liv, som har varit kanske inte bara happy happy och ballong och sockervad, utan tuffa grejer man har fått gå igenom. Det tror jag också att jag i min bearbetning och läkning som jag håller på i alla grejer man har varit med om, så har jag någonstans också en känsla av att jag vill bidra med mina jobbiga erfarenheter också. Och det kan jag se en källa. Och det kan jag tro också kan se som klokhet. Att jag vågar vara sårbar i saker som har hänt mig. Som kan vara smärtsamma. Men jag vill generöst också dela med mig av det till andra. Och för att också kunna men känna också medkärlek och empati inför andra människor. För att jag kan känna igen mig. Jag kan inte veta hur de känner, men jag kan känna igen mig. Så att jag tänker ibland att när jag möter många människor ute, om det, alltså vilka människor än, om det är på Insta eller på scener, och folk kommer fram och varit med om saker, då är det nästan, tänker jag, att jag har varit med om. Jag inser då hur mycket jag också har varit med om, för jag kan känna igen mig i så många situationer. Mm. Sen om det är missbruk eller mobbing, alltså jobbiga grejer. Mm. Så att jag har mycket att tacka livet för i det jobbiga. Tack livet för att du har gett mig de här jobbiga lärdomarna. Men ändå en förmåga och en uppgift till mig som jag känner så starkt att jag vill förmedla vidare.
Mm.
Det, ja.
Och jag skulle vilja så här avslutningsvis också skicka, alltså min tro är ju att vi alla är kloka.
Mm.
Vi alla bär på visdom. Vi kan alla tappa in i den delen av oss själva när vi får rätt förutsättningar och har tid och så. Och de som jag träffar, eller de som kommer till mig och så här frågar om råd eller så, försöker jag så här plocka tillbaka dem till att de har, jag hjälper dem att hitta klokheten och kunskapen i dem själva.
Mm.
Eller visdomen i dem själva, så att det inte heller blir hela tiden. Det är härligt att gå till yttre källor av klokhet, det gör jag också. Jag har mina personer som jag ber om spegling och råd och så.
Mm.
Men vi bär på det också inuti, och någonstans har ju det varit en del av min resa, att tappa in i det själv, i min egen, den källan i mig själv, men också att gå till människor som jag vet att de lever som de lär, och det tycker jag så här, de här är kloka människor. Du har dina, jag har mina. Men att så här, vart är klokheten i mig? Att inte kanske också vara så snabb att fråga yttre källor hela tiden. Och om du lyssnar och frågar andra människor om råd, då skulle jag bara vilja skicka med det så här. Se till att de har erfarenhet och kunskap om det du frågar om. Ibland kan vi ju fråga de mest konstiga människor om råd bara för att vi tror att alla andra har bättre svar än oss själva. Vi kan fråga om företagsråd med en människa som inte ens har ett företag, alltså så här, what?
Mm.
Relationsråd med människor som inte ens kan ha hälsosamma relationer själv och så vidare. Så att bara så här, alla bär på kunskapen. Det är inte så här, jag är inte klok.
Då vill jag betona det du också sa, att till er som lyssnar också, och det är något som du har inspirerat mig också jättemycket, Tobia, det är att när du nästa gång känner att du ska fråga om råd eller be om hjälp, att bara kolla först, okej, okay, har jag kollat om med mig själv först och min djupare källa, sen vad det vi kallar det, men har jag verkligen gått in i mig själv och frågat vad tror jag om den här grejen? För jag tror också att många gånger har vi svaren.
Mm.
Och när vi frågar om råd så är det egentligen inte rådet, utan det är för att stärka oss i vårt egna redan befintliga svar på något sätt.
Mm. Och här är flödesskrivning. Att flödeskriva. Alltså att sätta pennan mot pappret. Och då kan man fråga sig själv så här. Hej klokheten i mig själv. Vad skulle du säga om det här? Alltså att man går till ett sätt att få kontakt med sin egen. Det är jättefint. Så himla fint.
Jättefint.
Ja, men jag tror att det är klokt att avsluta nu.
Vad spännande. Det var visst sagt.
Ja, men tack. Det väckte mycket tankar i mig. Mycket, det är inte så självklart vad klokhet är. Och, ja, tack för det, det ämnet.
Ja. Mm. Och alla ni som lyssnar, precis som Bea sa, klokheten finns inom oss alla.
Ja.
Och visdom. Mm.
Vi slutar där.
Ja, det gör vi.
Tack för det.
Tack.
Vad ska du göra nu förresten? Har du något planerat?
Nej, jag kanske ska åka ner på stan.
Okej.
Du då?
Jag vet inte. Jag har lite sådana här surdegar, men det löser sig.